Hej och välkomna till våran podd, samverkansgruppen, addiktologerna. Och vi pratar ju lite om beroenden, om allt möjligt kring beroenden och anhöriga medberoende och trauma och så här. Och idag så har vi Emma här, och vi hade ett telefonsamtal för någon vecka sedan, och då fick jag en känsla för att det här borde vi spela in, för vi kom så djupt in i olika aspekter av allt möjligt egentligen kring det här. Och ja, men vem är du, Emma?
Hej Andreas, Emma heter jag. Jag är en beroende. Jag har varit drogfri över 24 år. Jag har även under mitt tillfrisknande gått en traumabehandling som var väldigt intensiv. Och jag har gjort mycket annat under mitt tillfrisknande. Utbildat mig och jobbat med olika saker. Jag har haft många olika yrken. Jag har flyttat och lite sådär. Så att jag har väl livserfarenheter så det räcker. Så. Och det jag har haft mycket funderingar, framförallt efter min traumabehandling var över, vad som i realiteten händer och vad är perspektiv, vad är även sånt som föreställningar i förhållande till sitt eget trauma och andras, och hur det kan uppfattas, och vem är det som behöver hjälp och hur. Så det är väl lite därför jag är här idag, tänker jag.
Hon konkretiserar det lite och går in i olika detaljer av det. Tänker din resa i att komma till och kunna behandla trauma. Hur såg den ut?
Det första, jag har haft minnen från trauman sen jag, alltså utav saker och situationer som har hänt när jag var liten, men under mitt tillfrisknande så såg jag egentligen inte det som ett problem. Jag förstod liksom inte kopplingen till mig själv, utan det var bara, jag upplevde det som att det var någonting jag kom ihåg och att det var väldigt långt ifrån mig. Och sen när jag hade 9 år av drogfrihet så fick jag väldiga problem med att sova. Och då sökte jag hjälp för det. Och jag har väl inte riktigt mötts utav förståelse alla gånger, utan det har snarare varit en lite sådär försiktigt trevande från mitt håll, snarare i förhållande till den personen jag möter, alltså den som ska vara samtalskontakten. Vilket vid det tillfället resulterade i att jag pratade inte om trauma, för att den personen som jag hade samtal med blev väldigt upprörd. Alltså kunde uttrycka hur någonting var fel, att så får man inte göra i förhållande till min upplevelse. Vilket gjorde att jag valde att inte prata om det så mycket. Också att det fanns en förväntan från samtalskontakten att jag ska kunna vara kronologisk till exempel. Medan i realiteten som barn och när det kommer till trauma så är det jättesvårt att veta. Det är inte alltid barn själva har koll på vilken dag det är eller vad klockan är eller varför någonting ser ut som det gör. Men det förväntades på något sätt att jag skulle kunna tala om någonting hände före eller efter den åldern, eller liksom när det i realiteten bara, det var bara massa minnen. Så det blev väldigt, efter 2009 så valde jag liksom på något sätt att lägga ner det. Så, och sen gick jag in i en utbildning på en folkhögskola och utbildade mig till behandlingspedagog. Och där var det en lärare som första gången uttryckte till mig att liksom, för då pratade jag om hur själva starten på beroendet startade för mig, alltså i förhållande till substanser.
Mm.
Och då var det ju så att det var ju min mamma som köpte ut till mig. Varpå han ja, men på något sätt såg mig och kunde uttrycka det, att men, så ska det ju inte gå till.
Mm.
Medan jag i realiteten innan inte hade sett det som någon liksom, utan jag köpte min mammas förklaring som hon hade, att liksom, ja men det är bättre att jag gör det här så att jag vet vad du har druckit istället för att jag får ett samtal och du ligger någonstans och jag vet inte vad det är, mm. i princip.
Mm.
Så det var väl ett litet uppvaknande där under de här 2 åren jag gick där, även att, 2 av mina klasskamrater under den tiden, när de träffade mina föräldrar båda 2, efteråt så sa de att ja men Emma, det är ju ganska uppenbart att dina föräldrar inte känner dig. De vet inte vem du är.
Mm.
Och då blev det ytterligare en sån där aha. Alltså att, någon annan såg mig utanför själva dysfunktionen, den familjedysfunktionen.
Just.
Så det blev också en liksom att jag helt, då upplevde jag mig som 2 personer på ett sätt. Men jag fortsatte att jobba och liksom sådär. Och sen 2012 så blev min mamma diagnostiserad med cancer.
Okay.
Och under, i alla fall då, nu vet jag inte hur det är nu, men då fick man frågan om man ville gå i samtal, stödsamtal, för att man har en anhörig som kommer dö helt enkelt. För det var det som de kom fram till, att det här är ingenting som man klarar sig ifrån. Och då tackade jag ja till det.
Mm.
Så jag gjorde det, började gå i samtal. Och där var min största fråga där var ju, vad är en god dotter? Och har jag varit en god dotter? Och hur vet jag det? Så det var lite Alltså i realiteten nu så kan jag ju känna så här att vad är det som gör att jag ställer mig den frågan?
Mm.
Nu efteråt.
Vad tänker du om det då?
Ja, det är nog kanske inte så konstigt utifrån hur jag har vuxit upp. Men jag tycker inte att någon... Det finns ingen värdering i vad som är en god dotter.
Nej.
Utan det är liksom helt upp till var och en.
Mm.
Så jag gick i stödsamtal under åren fram till december 2014. När min mamma ringde till mig och sa att nu får du komma hem för att jag tror inte jag lever så mycket längre.
Mm.
Och en av de sakerna som min mamma sa till mig när jag var liten var att ja, men om jag blir så pass dålig så att jag inte kan ta hand om mig själv så ge mig ett nackskott. Och då kunde hon liksom gå ner på knä framför mig och så pekade hon på sitt bakhuvud och sa att här, du kan skjuta mig här. Liksom. Och jag, då såg inte jag det som någonting speciellt liksom, för att det var ju så min mamma var.
Mm.
Så då var jag bara så här, nej men det kan jag ju göra, tyckte jag, när jag var liten, att det är väl inte så konstigt. Så det var väl där som under mitt tillfrisknande så har jag ju också sett att jag är ju inte, att jag ingår i det här familjesystemet, men jag är fortfarande min egen individ.
Mm.
Så det var då som det uppstod den här frågan. Att vad är det i förhållande till min förälder nu som ska dö?
Mm.
Så jag reste mycket. Jag reste hem helt enkelt och tog hand om henne så gott jag kunde.
Mm.
Tills hon 3 månader senare dog.
Mm.
Och jag hade bestämt mig innan jag reste ner att när min mamma dör, då ska jag gå i terapi. Då vill jag titta på det här. Liksom, ja. Vad är det? Vad kan jag göra? Och vad innebär det för mig? Liksom så.
Kommer du ihåg hur du hade kommit fram till att du tänkte det? Att du skulle, när hon har dött, då ska jag titta på det här?
Mm. Precis, det var mer en liksom en typ av frihet.
Okay.
Alltså att jag kunde, så länge jag var fysiskt långt borta ifrån min ursprungsfamilj,
mm.
så kunde jag uppleva mig själv mer som mig själv.
Jag förstår.
Som att jag hamnade inte i deras föreställningar om vem jag är. Alltså ja, kugghjulen kunde inte haka i lika lätt. Så då tänkte jag så att men om hon inte är närvarande längre så kommer jag liksom uppleva en större frihet. Och även i det förhållandet att då kan hon åtminstone inte fysiskt ifrågasätta mitt val. Och sen så ärvde jag en del pengar utav henne. Och då avsatte jag pengar. De här delar utav de här pengarna ska gå till terapi.
Okay.
Det är liksom, det hade jag bestämt.
Ja.
Och sen då valde jag att det var väl min första vuxenbarnvecka var ju i december 2015.
Okay.
Och det var det året hon dog.
10 år sedan.
Ja. Så efter det så...
Vad hände där för dig? Liksom?
Ja, alltså det som blev väldigt uppenbart där var ju framförallt alltså min syn på mitt eget inre barn. Det blev väldigt tydligt. Bara jag också minns att det jag också sa så här att jag åkte på min vuxenbarnvecka för att begrava mitt inre barn. Det var det som var mitt mål.
Ja,
så.
Ja.
För att jag upplevde ju... Alltså jag hade samma syn på mitt inre barn som min mamma och mina föräldrar haft på mig själv. Liksom.
Ja, ja.
Och där blev jag också upplyst om att ja, men det går inte. så det var ju lite... Ja, jag hade väl just då upplevde jag stora tveksamheter till att det liksom, vad är det som gör, varför kan inte jag göra det? Mm. Det kan väl vem som helst göra. Jag får väl bestämma själv vad jag vill göra med mitt inre barn.
Ja.
Och så upplevde jag det.
Jaha.
Verkligen.
Jaha.
Det gjorde ju inte att det inre barnet blev tystare. Liksom, det var samma, ungefär samma.
Mm.
Och även att jag såg att alltså min föreställning och min syn på inflytandet som den dysfunktionella familjen har är någonting som jag behöver titta på. Jag behöver liksom reda ut lite saker.
Ja.
Och jag är fortfarande i det där. Att jag tycker det är ganska trevligt att reda ut saker. Och det får man ta precis hur man vill. Ja. Liksom så. Ja. Men jag kan tycka att det är ganska skönt. Det kan också skapa både ett avstånd och en förståelse för mig själv.
Mm.
Liksom att det finns mycket som jag kan se finns där men som jag samtidigt inte har en koppling till.
Mm.
Men kopplingen kanske kommer så småningom.
Mm.
Den första veckan var ju väldigt omtumlande. Det hände väldigt mycket i mig efter det. Och sen tog det lite tid innan jag igen förstod att okej, det räcker inte med en vuxen barnvecka utan jag behöver mer.
Mm.
Och då kom jag fram till att jag kommer behöva gå i samtal och utöver där vet jag inte vad jag behöver egentligen.
Mm.
Men jag hade vissa villkor.
Mm.
Och det var att behandlingen ska vara substansfri.
Mm.
Just för att jag inte, utifrån förhållande till beroendesjukdomen, att jag inte blir frestad att lösa mina känslomässiga problem med en substans som erbjuds via ett recept.
Mm.
Utan att det ska finnas ett system där jag kan känna att jag får stå kvar i det.
Mm.
Och även att den personen som jag går i terapi hos faktiskt kan möta det som jag berättar om.
Mm.
Utan att det finns en värdering i det eller på något annat sätt.
Mm.
skapar en typ av avstängdhet. Alltså att jag upplever en omtanke gentemot den andra personen. Mm. Att kommer den här personen hålla?
Exakt.
Och det upplevde jag att jag lyckades med. Att jag lyckades hitta en person som hade den förmågan. Och sitta kvar liksom, mm. utan andra förbehåll.
Mm.
Och också en nyfikenhet. Mm. Liksom, för att jag förstod ju att jag kommer inte kunna hitta det här själv. Utan jag måste ha någon annan som också ställer frågor. Men då mm. behöver den personen ha den förmågan.
Mm.
Att ställa frågor utan förväntningar på vad det är.
Exakt. Liksom.
Så det, och det var intressant. Så det tog ett litet tag och sen så valde jag att igen ställa frågan, framförallt till Linda ringde jag då.
Mm.
Att liksom, hur går jag vidare med det här som jag har upptäckt? Och då fick jag lite olika förslag och jag kände själv att jag behövde fundera på det och det gjorde jag. Och under tiden så var det väldigt mycket som kom upp till ytan. Alltså till exempel det att jag fick ju välja mardrömmar.
Mm.
Och det resulterade i att jag under 3 månader sov fruktansvärt lite.
Mm.
Och vilket sen resulterade i att jag var ju tvungen att sjukskriva mig. För jag insåg att det här funkar ju inte.
Mm.
Så jag vände mig till... alltså jag åkte in till akutpsyk.
Mm.
Och pratade med dem där. Mm. Och jag gjorde det vid... Ja, jag gjorde det vid 2 tillfällen.
Mm.
Bara av det första tillfället när jag åkte dit så då möttes jag utav en kvinnlig läkare som helt mirakulöst utifrån det jag berättade faktiskt på det här pappret bara med några meningar lyckades sammanfatta vad jag hade försökt att berätta för henne.
Mm.
Trots att jag liksom i princip grät hela tiden. För det var ett av problemen. Så att jag kunde inte, så fort jag var vaken och runt andra människor så bara grät jag hela tiden.
Mm.
Så jag gick till jobbet, mockade skit, för jag jobbade med hästar då, och bara grät hela tiden.
Mm.
Och kunde liksom inte härbärgera, kunde inte hålla det inuti mig. Och jag kunde inte sova.
Nej.
Så självklart var ju sjukvårdens första... val var ju att fråga om jag inte ville ha någonting ångestdämpande eller om jag behövde någonting att sova på.
Mm.
Vilket jag sa att det kommer inte hända.
Mm.
Och när i det här pappret som hon skrev så stod det att vuxenpsykiatrin behöver kontakta mig och att jag ska liksom få möjligheten att gå vidare. Men det inträffade inte. Mm. Så jag igen sökte upp akut psyk.
Mm.
För liksom så här, alltså det här nu, det går inte riktigt, det funkar inte. Och helt plötsligt så kändes det liksom som att jag stod liksom inför ett val. Att antingen så kämpar jag vidare i det här till fullo, alltså slå pannan blodig för att få hjälp. Eller så tar jag mitt eget liv. Och det var inte så här att jag ville leva, men om valet är att leva i det här, då är jag inte intresserad.
Nej.
Och att börja knarka igen, det är inte på kartan. Det finns inte där alls.
Nej.
Och där möttes jag av en manlig läkare som sa att ja, men det är fritt vårdval. Du kan vända dig till någon annan psykakut om du tycker att det inte det här är... om vi inte är tillräckliga för dig.
Mm-hmm.
Och då sa jag så här, ja men hur, om jag kommer in och jag har trillat på cykeln och jag kommer in till akuten, då gör man helt uppenbarligen en utredning för att veta vad är det som gör att du inte kan stå på det här benet.
Mm.
Men här gör man inte det.
Mm.
Och det var då som han liksom sa, ja men du kan vända dig till en annan akut. Det behöver inte vara här. Och då blev jag själv väldigt så här tveksam. Att är det så här man pratar med en människa som är i kris? För det är ganska uppenbart att jag är stående. Jag lyckas gå till mitt arbete. Jag åkte dit i min bil. Och liksom så här, så att jag uppfattade det som en fungerande människa, men det var inte så jag upplevde mig själv.
Nej.
Och att även inte, att helt plötsligt i en sån situation behöva vara sitt eget språkrör och vara ja, men kunna deras språk för att få komma fram till, för att få rätt hjälp. Så jag ringde då till dem mer och så, och sen till slut så valde jag att liksom söka upp en privat psykolog som fanns i grannkommunen. Där hon har ett avtal, så man får 10-12 gånger tillsammans med henne. Och där hon helt sonika sa att men vi kommer göra de här, vi träffas till bara med 3 gånger, så kommer du få svara på de här papperna. Och sen så ger jag dig ett förslag på hur vi ska gå vidare. Och vi gjorde dem där, och hon hade förmågan att läsa frågorna till mig, så att jag liksom kunde få möjligheten att höra dem istället för att läsa själv. Och jag var på de här 3 gångerna, och sen vid 4:e gången så berättade hon för mig vad hon uppfattade. Och hon var väldigt konkret och sa att du vet att jag, det som jag kan erbjuda dig kommer inte räcka, utan det du har är komplex trauma och komplex PTSD. Så det här är vad du behöver. Och så förklarade hon för mig hur jag skulle gå vidare med en egen remiss, och hur jag skulle, om du får ett avslag på den så gör den igen. Samma sak igen, tills de nappar. Och det var precis det som hände. Och det här var ju alltså våren 2018, tror jag. Och det är mycket riktigt, till slut så tog sjukvården kontakt med mig, och jag fick gå hos dem som intervjuer vid 5 tillfällen. Och jag antar att de då utifrån de tillfällena så kommer man på deras läkarkonferens, eller någonting sånt heter det väl. Om vad de eventuellt har och kan erbjuda. Och så träffade jag henne igen, och hon sa att det här har vi att erbjuda. Det är att är du intresserad av en traumabehandling, så kommer du tyvärr behöva vänta kanske 3 år innan det är aktuellt. Och jag var liksom så här att det är inte aktuellt. Det kommer bli jättetufft, och vänta 3 år känns som inte en optimal situation. Hade det handlat om 3-6 månader så hade jag kanske tyckt att det var överkomligt. Så.
Var det kö eller vad?
Det var nog snarare det att det inte... Att vid det tillfället så såg man kanske inte det behovet. Jag kan se att det ser annorlunda ut idag i förhållande till pandemin. Att det liksom var mer eller mindre en katalysator i förhållande till att helt plötsligt få människor möjligheten att vara med sig själv mer. Alltså den yttre distraktionen blir inte lika påtaglig.
Okay.
Så efter det så har det sett annorlunda ut. Och då sa hon så här, nej, men det vi skulle kunna göra, det är att du får möjligheten att söka en traumabehandling någon annanstans, och att vi står för den kostnaden. Och hon sa att vi kan självklart komma med förslag, men om du har några förslag så hör av dig. Och jag hade några som förslag, vilket jag överlämnade till dem, och de sa att ja, men de här 3 är de du får välja mellan. Varpå en utav dem var i förhållande till samverkangruppen. Och då sa jag så här, men den här kan jag tänka mig. Där vet jag att de känner till 12-stegsprogrammet. Och liksom att det är en substansfri behandling. De kommer inte erbjuda mig någonting. Och att det finns flera alternativ till behandlingen än bara samtalsterapi. Och det var så jag sen tog kontakt med samverkansgruppen, alltså er, hur jag skulle sen gå vidare med det. Mm. Och jag har ingen aning om hur, vilken typ av kontakt ni hade mellan varandra. Det kan inte jag svara på. Det vet inte jag.
Ja, det kan ju jag svara på.
Mm.
Och det var ju mest via dig.
Mm.
Sen så de, så att säga, stod för kostnaden ifrån ditt liksom landsting, eller man skulle kalla det för. Och så att vi gjorde liksom tidsbegränsade överenskommelser, sen utvärderade vi om det behövdes mer och så här.
Mm.
Så det var ganska öppet och fritt.
Mm.
För vi har ju inga landstingsavtal egentligen.
Mm.
Så det handlade, tror jag, om din förmåga att stå kvar i att liksom kräva din behandling.
Mm.
Och jag tänker att det i sig är ganska unikt. För de flesta med komplex PTSD kan inte ens be om rätt hjälp.
Mm.
För man ber oftast om hjälp för till exempel depression eller sömnsvårigheter. Eller liksom att man inte kan härbärgera känslor. Och så här. Det som egentligen är symptom.
Mm.
Och då får man oftast mediciner.
Mm.
Så att det är väldigt få förunnat som kan stå still där.
Mm.
Och förstå vad de själva vill och behöver. Liksom.
Mm. På det sättet så kan jag... Alltså jag kan tycka att det är lite tragiskt.
Det är ju det.
I förhållande att man begär av en person som i realiteten är ganska ensam i sin i det som pågår.
Mm.
Och samtidigt ska man ha det här landstingsspråket för att förklara vad man faktiskt behöver. Så på ett sätt så ska jag vara både min egen förespråkare och samtalsterapeut och advokat. Alltså att jag ska kunna yrka på vad jag har för behov. Fast jag i realiteten inte vet vad det är.
Exakt.
Och jag minns också att jag beskrev det för den här kvinnan som jag hade kontakt med på vuxenpsykiatrin. Så sa jag att jag upplever mig själv som en trafikolycka. Att jag är inte bara den personen som körde bilen som blev påkörd, utan jag är också den personen som körde bilen som körde på.
Mm.
Och jag är den personen som har klivit ut ur bilen och har sett det här.
Mm.
Och jag är också ambulanspersonalen.
Mm.
Och jag är den personen som är död.
Mm.
Och den som är omedvetande fast vid liv.
Mm.
Och även kirurgen i själva kirurgsalen som samtidigt ska laga mig själv där tarmarna ligger utanför, och här ska jag utifrån de verktygen jag har, är det liksom en tång och silvertejp som jag har.
Exakt.
Men samtidigt ska jag laga mig själv. Och på ett sätt så står alla runt omkring. Och alla som står runt omkring är också jag. Men vet inte vad de ska göra. Exakt. Alla ser vad det är som har hänt. Och att jag ligger där. Men det är ingen som på något sätt har verktygen för att gripa in. Och liksom så här. Oj, det här, den här, du vet att blindtarmen ser ut att vara lite ledsen. Den kanske vi ska ta bort. Eller du vet att levern ska ju sitta här under höger sida här. Och liksom, så, här. Så jag själv, så det blev väldigt knas att på något sätt försöka förklara det för en person som inte har förmågan att se sig själv i en trafikolycka och samtidigt vara kirurgen.
Mm.
Så jag kunde ibland känna mig väldigt liksom frank och makaber liksom när jag beskrev mig själv så där.
Mm.
Och även när jag pratade om mina mardrömmar. För de mardrömmarna var inte kopplade till traumat.
Nej.
Utan det var snarare liksom en mardröm. Den var en återkommande. Så, och så när jag skulle sova.
Mm.
Så såg jag inte fram emot att gå och lägga mig.
Nej.
För att den dyker alltid upp.
Jag förstår.
Och då i början när det hände så tänkte jag, ah, men den här gången ska jag inte göra så här, utan då ska jag göra så här och så här. Och trots det så inträffar inte det, utan det scenariot är alltid samma. Och då vaknar jag upp och liksom igen befinner mig i det här som bara så här, varför klarade jag inte av att ändra på det den här gången?
Mm.
Så det var ju ingenting. Jag ville ju inte sova, för det var ju där jag hamnade. Och under den här tiden som jag hade mardrömmarna, det som jag upplevde som tur då, det var att jag själv hade hund.
Mm.
Och han snarkade väldigt mycket.
Okay.
Så när jag vaknade på natten utav den här mardrömmen och han helt uppenbart ligger där och snarkar, så då är ju inte min mardröm på riktigt.
Exakt.
Så att det var väldigt sådär tryckt på ett sätt.
Snarkningen plockade hem
ditt. Ja, liksom om han inte är rädd, han uppenbarligen sover.
Då är det lugnt.
Då är det lugnt, ja. Utan då är det inne i mig som det här händer. Det har inte hänt.
Exakt.
På riktigt.
Ja.
Liksom så. Så jag gjorde så att jag framförde mitt önskemål. Och sen kontaktade er och liksom det startade med att jag redan innan hade lärt känna er. Alltså jag hade gått i processgrupp och betalat ur egen ficka. Så jag visste vilka ni var i den bemärkelsen att jag visste att liksom som att du sitter kvar när jag berättar det som pågår i mig.
Mm.
Jag upplevde inte heller att jag behövde ha en specifik röd tråd. För det kan jag ha känt innan. Att det fanns en förväntan över att det här som man pratade om veckan innan, att jag skulle plocka upp den tråden nästa gång man träffades. Men det fanns inte här, utan det kunde vara precis det som pågick just nu.
Mm.
Så att även om det kanske på sätt och vis upplevdes som aktuellt, det där som pratades om veckan innan, men det var liksom inte, det var inte sockerdricka i hela kroppen, utan det fanns liksom en, det hade liksom, den hade stillats av lite och det var någonting annat som knackade på. Också att jag i förhållande till er kunde mötas med att att jag var väldigt bildlig i mina beskrivningar på hur jag upplevde saker och ting. Så att jag upplevde inte det som att jag fick ha mina egna ord.
Ja.
För jag minns ju ett tillfälle under de här samtalen som jag hade med psykiatrin, så sa hon så här, ja men okej, så du har mycket ångest, sa hon. Och jag sa att nej, men jag har inte ångest, jag är rädd.
Ja.
Ja, men för att ångest kan ju, och så förklarade hon för mig hur ångest kan vara, medan jag sa att nej, men jag är rädd. Mm. Det är där jag är rädd.
Ja.
Jag vet hur ångest ser ut för mig.
Ja.
Och jag säger inte att det liksom inte kan finnas ångest i det, utan det är snarare den här rädslan jag upplevde tog sig inte på allvar.
Nej.
För att det, i realiteten så står jag där som en kvinna som har ett arbete, som har ett körkort och men allt det här till det yttre fungerande, men är fortfarande rädd.
Mm.
Så tolkades det som en ångest.
Ja.
Så det blev väldigt sådär, liksom, det är klart att ångest i sig kan vara ett uttryck för rädsla.
Mm.
Men jag var rädd.
Mm.
Och jag kunde inte säga vad jag var rädd för.
Nej.
Och de kunde inte ha förståelse för att trots att jag till det yttre, till all den här rekvisitan som jag bar på, och som jag på sätt och vis fortfarande bar på, så var jag rädd. Ja. Det liksom inte gick ihop för dem på något sätt.
En grej som jag skulle vilja tillägga eller ta upp just här är liksom dels att det finns forskning som till exempel van der Kolk som liksom, där man börjar inse att ett trauma lagras i presens.
Mm.
Det har inte varit.
Mm.
Och sen så har vi då det andra perspektivet, liksom att ja, men det är inte nu. Så vad är du rädd för? Och att då ska man som klient gå med på en världsbild som inte stämmer med sin egen upplevelse. Det blir ju helt apart i min värld. Alltså man blir ju helt omött igen.
Alltså jag håller helt med om det. För det här är ju också någonting, där kan jag ju se det som var glappet i mig själv. I förhållande till att jag hade minnesbilder över den situationen som jag har varit med om. Ja. Som är traumatiska. Ja. Men jag såg på situationen som om jag var vuxen.
Exakt.
Och det är det som inte gick ihop. Nej. Och när jag väl liksom hade förståelse för mig själv, att liksom avståndet med att jag kan inte begära varken utav mig själv eller om jag möter en annan person som förklarar sina upplevelser, att synen som jag har på mig själv, det upplevelsen som jag har, är i förhållande till att jag idag är vuxen. Så det går liksom inte att säga så här att när man träffar ett barn eller en annan person som beskriver sina upplevelser, sina trauman som en vuxen person, att det finns oftast en liten nonchalans på något sätt utifrån sig själv. Och det är helt upp till var och en om man vill det. Men det betyder också att om jag själv ser på mina upplevelser så tar jag med mig det när jag möter en annan person. Och det är det som jag vill avstå ifrån.
Exakt.
Alltså att, för att annars så förmodar man, det är precis samma sak om man tittar på våld i nära relationer. Att någonstans så här, ja men du är ju vuxen och du är ju liksom, vad är det som har gjort att du inte håller, blap, 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 och så håller du på sådär. Medan det i realiteten är inte, det uppstår inte på en vecka, den här situationen. För att under en vecka så finns det en möjlighet liksom att kanske reflektera. Men när det är över tid, det är då som det liksom blir man utvecklar en annan synvinkel. Och framförallt tvivlet i förhållande till sin egen uppfattning liksom rubbas. För att den som är förövaren, den begär utav en att man ska titta på situationen från förövarens synvinkel. Och då överger man den egna.
Det är ju ett ord som sammanfattar hela, det är ju dissociation. Att man är tvungen att skapa ett annat perspektiv. För det gör för ont att vara jag i relation till förövaren. Och för ett barn har ju egentligen inget val. Det måste gå med på förövarens bild för att överleva. Och vi överlever ju varje dag i veckan hellre än att vara lojala med oss själva. För att överlevnad, alltså anknytning, överlevnadsstrategierna overrider autenticiteten i barnet. Liksom. Och det är det du beskriver egentligen.
Jag tror också att en del, alltså på sätt och vis kan jag uppleva att det finns en större kunskap idag. På så sätt. Men samtidigt är det alltså att kunskapen i sig måste man också förvalta. Alltså det går inte bara att veta om den. Utan man måste fortfarande liksom förhålla sig till den. Ta in den i sig själv. Ta med sig den när man möter någon annan person.
Exakt.
Och även våga vara öppen med det. Alltså inte vara rädd för vad som eventuellt kan uppstå. För att vi har jag ska inte säga att det är undvikande, utan det är snarare ett överslätande på något sätt. Att möta andra. Och då blir det att även där uppstår ett glapp.
Exakt.
På något sätt. Och jag kan inte liksom, för bara vill man inte möta det, då ser jag hellre att man är öppen. Men jag vet att det här tycker jag är jättejobbigt. Nu vill inte jag höra mer. Och det är klart att jag upplevt sådana situationer, men det har oftast varit i förhållande till vänner. Där de liksom sagt, gud, det här är aldrig så jobbigt.
Ja.
Inte i den situationen där den personen jag möter ska vara professionell.
Exakt.
För kommer jag dit som patient eller klient så har ju jag faktiskt en förväntan av att den här personen faktiskt ska på sätt och vis klara av det här.
Ja.
Men när jag upplever att det inte sker, för att det finns liksom nyanser utav överslätandet.
Mm. Mm.
Det, då kommer inte jag, då kommer jag sålla bort det.
Mm, liksom.
Så det var definitivt väldigt intressant. Alltså att jag idag kan se det.
Mm.
Idag kan jag också känna så här att jag kan inte, jag förstår inte hur jag själv orkade. Men på sätt och vis så ville jag ju liksom leva. Det var väl det som var liksom min utgångspunkt. Mm. Och det har jag fortfarande även idag, att jag vill ju uppleva en frihet. Inte anarki i den bemärkelsen, men en frihet. Alltså att inte behöva köpa andra människors föreställning om mig.
Mm.
Eller min egen föreställning om mig själv.
Mm.
Alltså, så.
Ja. Vad spännande. Döden i sig kan ju också vara en sorts frihet för att man ska kunna överleva.
Ja.
Liksom. Jag tänker ju också på dig, din ja, men jag kommer inte leva efter 20.
Mm.
Och att det blir en överlevnadsstrategi.
Mm.
Någon sorts uthärdande, eller vad man ska kalla det för. Liksom. Mm.
I förhållande till det, så idag är jag ju 47.
Mm.
Och jag kom in i behandling när jag var 22.
Mm.
Men det var inte heller någonting. Det här var alltså år 2000.
Mm.
Och när jag väl insåg att jag behöver hjälp där. Jag behöver få möjligheten att bli fri från mitt beroende.
Mm.
Så möttes jag inte heller så bra utav sjukvården.
Mm.
Utan det som inträffade var ju att jag var ju tvungen att vända mig till psykiatrin där också. För att det ansågs för ung.
Okej.
Att jag var ju bara 22. Liksom det du behöver, det är skaffa en pojkvän. Eller du måste flytta hemifrån. Skaffa ett jobb. Liksom. Eller när du har barn så ska du se att det där liksom. Det kommer att gå över. Ja, det kommer bli bra. Vilket inte hade inträffat. Och jag minns när jag träffade den här överläkaren där, så sa jag det, att ja, men om jag inte får hjälp nu så kan ni vänta er att ni kommer få ta hand om mig resten av mitt liv. För att jag kommer inte fixa det här. Liksom.
Mm.
Inget av det du föreslår kommer vara en lösning på det här.
Mm. Hur kunde du se det själv där och då och stå upp för det? Alltså du har ju min värld unik kraft någonstans.
Alltså jag vet faktiskt inte. Jag tror inte jag kan svara på det. Men på sätt och vis så liksom, för att det som fanns i mig var så pass mörkt. Så pass svart. Så jag var liksom så här, det finns inte en ljuslåga här som kan guida mig. Jag kan inte hitta på den själv. Jag vet inte var jag ska hitta den. Men jag kunde däremot uppleva en stor dragningskraft i förhållande till programmet. Till tolvstegsprogrammet. Att helt plötsligt så är det baserat på utifrån en själv.
Ja.
Inte liksom vad någon annan talar om för mig vad jag ska göra.
Nej.
Eller hur jag ska uppfatta någonting.
Nej.
Eller vad beroendesjukdomen är. Utan det måste du själv avgöra.
Ja.
Så där upplevde jag en tillhörighet.
Ja.
Som jag inte har känt i förhållande till någonting annat förutom djur.
Mm.
Det är det enda stället.
Ja.
Så då blev det också just i den bemärkelsen att man själv avgör om man vill vara en medlem. Alltså om jag har sjukdom eller inte. Ja. Så det är ingen utifrån som kan tala om för. För så har det ofta sett ut i min ursprungsfamilj.
Ja.
Att om jag har uttryckt någonting från mitt eget håll som har hänt, så har jag fått veta av ett andra att nej, men så var det inte, utan det var det här som hände. Ja. Så jag fick inte äga min egen upplevelse.
Nej.
Utan blev övertygad om att den ser ut på ett annat sätt. Vilket med tiden resulterade i att jag slutade ha en synvinkel.
Mm.
Jag slutade berätta vad jag själv hade upplevt. Just för att det var liksom ingen idé.
Nej.
För att om jag ska tillhöra min ursprungsfamilj så måste jag köpa det här perspektivet.
Ja.
Och då gjorde jag det.
Ja.
Jag såg mig heller inte som en egen del.
Nej.
Så i den här perioden att jag skulle dö innan jag var 20, så kunde jag titta mig runt omkring i min egen familj och säga så här, men nu rullar det på ganska bra, min pappa verkar få hjälp för sin alkoholism och syrran, för hon ska börja skolan där och där. Så jag förväntade mig på något sätt att mitt arbete i förhållande till det skulle göra att jag dör mer eller mindre. På något sätt att mitt liv tar slut. För att jag är liksom klar här nu. Och jag kan också uppleva det som vuxen, att jag liksom, jag har jobbat nog på något sätt. Alltså allt ifrån och liksom, men det som ansågs på ett sätt vara mitt arbete i ursprungsfamiljen, för att ingenting är uttalat.
Nej.
Så, och det gör det ju också att det är väldigt lätt manipulativt.
Ja.
För att då kan du säga så här, men det var du tycker jag.
Ja.
Men hur ska man tycka då om man är barn?
Mm.
Om man är 6 år
mm.
och förväntas ha hängt en tvätt fast man inte ens vet vad det är.
Mm.
Så.
Mm.
Så det blir liksom en
gråzon.
Ja, det blir en gråzon. Och också på ett sätt bära.
Ja, där man själv blir det som har fel.
Mm.
För att det finns en otryggt förväntan som ingen tar ansvar för. Liksom. Mm.
Det finns en liksom en förväntan över även att jag som barn, nu vet jag inte hur det är för andra barn, men att jag som barn ska veta vad saker och ting är.
Ja, just det.
Liksom, och det kunde jag uppleva som ung vuxen när jag väl blev drogfri och, liksom ska, och då ska man ha ett jobb. Jag började jobba på ridskola när jag var 15, så jag visste vad ett jobb var.
Mm.
Men jag förstod inte någonting annat.
Nej.
Trots att jag liksom, i förhållande till familjen så hade jag liksom varit med och handlat och planerat inköp och lagat mat. Men sen när jag står där som drogfri så helt plötsligt så måste jag lära mig det.
Mm.
Så det jag gjorde var när jag blev drogfri så valde jag hade flera sponsorer.
Mm.
Varav en person var en sån här som jag kunde ringa till när jag stod i affären och bara så här, alltså jag har skrivit en inköpslista men jag var ju lagad utav det här liksom.
Mm.
För att det blev sånt glapp på något sätt i mig själv.
Mm.
I förhållande till förväntan att jag i realiteten skulle ha dött.
Mm.
Så på något sätt så var jag tvungen att lära mig saker på nytt.
Ja.
I förhållande till mig själv, ja, inte till familjen. För din egen skull,
liksom. Ja. Att bli så det var väldigt, eget jag.
Ja, det var väldigt lite så här. Alltså, för jag kunde tycka att liksom, ja, men du har ju gjort det här hemma. Du har ju liksom varit med och lagat mat och bakat och nu allt vad man gör i den här familjen. Och man behöver ha så här mycket i kylskåpet till nästa gång och allt sånt där. Men det gick liksom inte ihop när jag väl var drogfri och borta ifrån ursprungsfamiljen.
Nej.
Så det blev väldigt tumultartat.
Mm.
Även under mitt tillfrisknande känt mig ganska rotlös.
Mm.
Kanske en av anledningarna varför jag har haft ganska många olika yrken.
Mm.
Och, liksom, och i vissa yrken har jag upplevt en större trygghet för att den har varit mera fyrkantig så jag vet vad jag ska förhålla mig till. Men jag har inte. Jag har inte i förhållande till programmet och då framförallt NA så har jag inte upplevt att människorna i den gemenskapen har inte haft de förväntningarna på mig.
Nej.
Utan de upplever liknande situationer.
Mm.
Så att, men medans i förhållande till sjukvården så har den förväntan funnits. Mm. Alltså att det har inte gått ihop i deras huvud med självbilden på den som de möter. Mm. För det kunde jag få höra att, men jag kan inte förstå varför du upplever det som besvärligt. Du har ju helt uppenbart tvättat dina kläder och kommit hit och borstat händer och du tvättar dig och du lyckas träna och gå till gymmet och liksom så här. Mm. Medan jag såg det som två olika saker. Det var liksom inte, jag kan fortfarande upprätthålla en rutin, men det finns mycket inuti mig som inte funkar, som inte går ihop. Mm. Liksom. Så det kan jag ju se idag att jag skulle önska att inom sjukvården fanns en större förståelse för det.
Mm.
För rutiner får man lära sig ofta som liten redan.
Mm.
Oavsett om det kommer från ursprungsfamiljen eller skolan eller samhället eller vad det är, så kan man upprätthålla det ganska bra.
Mm.
Men det betyder inte att det finns annat som pågår.
Mm.
Som verkligen trycker på från alla håll.
Mm.
För det blir ju väldigt krångligt att möta andra människor ute i samhället om jag har tejpat mig själv med silvertejp för att sitta ihop. Och sen helt uppenbart ha på mig rena och hela kläder och sen tro att det här ska liksom, att jag upprätthåller rollen av vad andra människor på något sätt förväntar sig.
Mm.
Så det blir lite, ja, det kan bli knas. så väldigt mycket knas. Men när väl traumabehandlingen kom igång så kan jag nu idag se att, för det var ju väldigt intensivt, både processgrupp och enskilt. Vissa veckor träffades vi ju två gånger i veckan, eller bara som, det kunde ju vara både vuxenbarnveckor och SRP, alltså dagar, så att det kunde bli väldigt intensivt.
Mm.
Idag kan jag se det som en stor fördel.
Mm.
Just för att då hann inte jag skapa distans. Alltså dissociationen hann inte bli för lång. Alltså att jag hinner koppla bort mig från det som hände.
Mm. Mm.
Eller det som man har pratat om och så vidare. Och jag har hört, senast den här veckan så finns det numera någon typ av snabbterapi där man träffas under en vecka. Det blir väldigt intensivt. Man träffas en specifik tid under en veckas tid för att bearbeta vissa saker. Just för att distansen att träffas en gång i veckan skapar liksom, det blir sånt avsteg från det som faktiskt pågår.
Mm.
Så jag tror att det i sig kan vara en lösning för vissa.
Mm.
Det tror jag absolut. Och då kan det nog bero väldigt mycket på att den personen som håller i det och möter dem faktiskt har förmågan att tillåta det vara precis som det är.
Mm.
Så att det inte, för då de såg att under den här undersökningen så såg de att de har lättare att upprätthålla sin, passa sin tid. Att sker det så här 5 dagar den här veckan och du ska träffas klockan 2, så kommer de klockan 2.
Mm.
Men så fort det överstiger en vecka och det går över tid, så kan det vara så att de avbryter behandlingen tidigare än vad som egentligen är tänkt.
Mm.
Och sen att i vissa sammanhang så är det ju så att det kanske inte räcker med 12 gånger man ska träffas. Utan då måste man skapa möjlighet att kanske under den här tiden faktiskt ha en period som är mer intensiv.
Mm.
För att sen avgöra om man ska gå vidare med någonting.
Mm.
Så det finns mycket sånt där som kan vara väldigt, man behöver se möjligheterna till behandling på ett annat sätt. Traditionellt så kommer det ju oftast från den här sitta i en stol eller ligga på en soffa-varianten. Medan i realiteten kanske det inte behöver se ut så.
Mm.
Men vi måste skapa möjligheter till det.
Mm.
Och att det kan under en period kanske behövas öppnas upp för andra typer.
Mm.
Men att det fortfarande ska utvärderas.
Mm.
Så att man inte låter det liksom gå ut i någonting som i realiteten inte har ett syfte. Utan det är bara för att upprätthålla någonting som man upplever är gott. Så att det där tror jag att vi behöver skapa fler förutsättningar för det. Precis som att idag så finns det ju förskolor som enbart är utomhus. Det kommer ursprungligen från Danmark om jag har förstått det rätt. Men där all tid i förskolan är utomhus. Mm. Man har mer eller mindre inga lokaler där man måste vara inne. Utan man är ute, utomhus, förskola. Och det är också sånt som jag själv funderar mycket på. Vad är det som har gjort att man inte har tagit det ut? Alltså vad är det som gör att man inte sitter ute? Vad är det som gör att man måste stänga in sig i ett rum liksom, och sitta? Utan man kan skapa möjligheter ute.
Mm.
Och då kan det ju kanske vara lite knasigt med anonymitet och sånt i förhållande till professionalism och sånt där. Men det behöver ju, jag tänker att det kan vara någonting man kan se över. Även i förhållande till djur. Mm. Så att man inte utesluter saker, utan så att det ska finnas en viss grad av kliniskt liksom förhållningssätt.
Mm.
Men samtidigt måste man ju skapa upp, för människor är mycket mer komplexa och har mera förmågor att liksom uttrycka sig om man ger den möjligheten och att den personen behöver det. Men ja, jag vet inte, det, jag kan uppleva att Sverige kan till vissa vara lite snävt, alltså lite fyrkantigt. Vi måste mer eller mindre ha testat det själva och kommit fram till slutsatsen själva istället för att tillåta oss själva att testa och sen göra en liksom conclusion, liksom vad kommer vi fram till, hur skulle vi kunna gå vidare med, vilka utav, vad av det här kan vi gå vidare med, kan vi implementera i någonting och så vidare. Förhoppningsvis så kommer vi väl dit så småningom.
Det roliga är att det finns människor som är där.
Mm.
Alltså, som till exempel Dan Siegel, som han pratar om 9 domäner av integration av trauma i en individ.
Mm.
Vilket innebär precis det du är inne på nu. Att ett trauma påverkar en individ på, det är så komplext och det är så många lager och skikt. Så att då behöver ju traumabehandling vara kreativ och utforskande.
Mm.
Och till exempel vara i skogen. Eller, alltså att det finns så många dimensioner som har påverkats av trauman. Liksom. Så att kunskap och medvetenhet finns i vissa aspekter på den här planeten.
Mm.
Men sen finns det ju också det här som du är inne på, att ja, men lite, jag vill inte kritisera allt folk, men att landstinget på ett eller annat sätt alltid ska uppfinna hjulet igen istället för att ta till sig medvetenhet om helheten kring trauma. Liksom.
För jag, ja, men som i programmet så finns det ju meditation till exempel.
Mm, mm.
Så i förhållande till sjukvården så blir man oftast erbjuden att kanske prova på mindfulness och lite sådär.
Mm.
Och då finns det ju självklart kanaler för det.
Mm.
Medans jag tänker ju mer på mindfulness i förhållande till glimmers. Alltså när under vuxenbarnveckorna så har vi också haft möjligheten att träffa Maria.
Mm.
Och Maria jobbar en hel del med föremål.
Mm.
Och vid ett tillfälle så hade hon med sig en liten väska och i den så fanns det bara en massa prylar. Liksom.
Mm. Mm.
Och så fick man välja ut prylar och så skulle man beskriva vad prylarna var och liksom sådär.
Mm.
Och vad de betydde för en just nu och så.
Mm.
Och det är någonting som jag har tagit med mig idag.
Mm.
Alltså där jag kan, om jag är ute, allt ifrån titta upp på ett moln och så här, ja men vad är det här molnet, vad betyder det? Om jag skulle stå i det här molnet, vad skulle jag känna då? Till att jag ser ett konstigt löv på ett träd som inte överensstämmer med de övriga löven.
Mm.
Vad betyder det här lövet? Vem bor i det här lövet? Hur överlever det här lövet? Och så, alltså att det någonstans ska ska vara verktyg som man i realiteten kan ta sig med sig och inte behöver vara under sådana förhållanden att man ska sitta ner, till exempel, för det är någonting som jag kan jättesvårt för. Att jag har stort behov av distraktion i vissa sammanhang, inte alltid. Och då kan det vara någonting som jag kan använda mig utav.
Mm.
Att när jag sitter i bussen som på vägen hit så tittar jag ut och jag ser ett hus. Och då kan jag föreställa mig om men hur skulle det där köket se ut? Och vad är det för människor som bor där? Att det kan i många sammanhang beskrivas som en dissociation.
Mm.
Medan det i realiteten kanske är någonting annat. Det kanske gör någonting som gör att jag faktiskt blir mer medveten om att jag sitter på en buss.
Mm.
Och världen utanför pågår.
Mm.
Att inte allting är i mitt huvud.
Mm,
trots att det i realiteten har jag ingen aning om vem som bor där. Mm. Om det ens är någon som bor där. Och sådär. Så att det finns liksom flera tillvägagångssätt för att liksom skapa en möjlighet till ett större sinne i förhållande till sig själv.
Mm.
Och där kan jag också uppleva att framförallt nu när jag har ju jobbat med hästar väldigt länge så då där går det ju absolut inte att vara någon annanstans.
Mm.
Då kan du vänta dig att någonting händer. Mm. Bara en sån sak som att hästen kanske snubblar och du inte är med.
Mm.
Så att du själv blir rädd, vilket gör att hästen blir rädd. Mm. Och sen så helt plötsligt uppstår någonting. Så att om du inte är där så kan det skapa situationer. Så att det kan vara, för en del individer kan det vara ett stort andningshål. I förhållande till att nej, när jag är med den här hästen, hunden, katten eller vad det nu är. Så i realiteten så handlar det inte om mig, utan det handlar om oss.
Mm.
Och då behöver inte jag behöver inte alltid överge mig själv i förhållande till det här djuret. För att det kan vara väldigt lätt hänt att om man själv har varit med om trauma, om man har djur, så gör man väldigt mycket för djuren, men så glömmer man bort sig själv. Men om det sker under mer kontrollerade former, så finns det större möjligheten att sen att i förhållande till den begränsade tiden inte överge sig själv.
Mm.
Och sen får man liksom vara sig själv ett tag tills man träffas igen.
Mm.
Och jag vet ännu inte riktigt. Det finns en del som jobbar med djurunderstörd terapi.
Mm.
Men det är fortfarande väldigt, i alla fall här i Sverige, väldigt kontroversiellt. Det är lite så här allergi, tjosan, hejsan och sånt där. Och det kan jag köpa till viss del.
Mm.
Medans om man tittar på en helhet så finns det så mycket mer i det förhållandet än bara liksom ja, men rädslan för att någon ska ha en allergisk reaktion. För som samhället ser ut idag så lever vi väldigt lite med djur.
Mm.
Medan i realiteten tidigare, bara för 100 år sedan, så då levde man ju mer eller mindre med djur hela tiden. Man hade inget val.
Mm.
Så det är väldigt intressant tycker jag.
Från mitt håll sett också så jag har en erfarenhet av att ganska många som har grava trauman i barndomen, där har kanske ett husdjur varit den enda relationen som man har tillit till från barnets håll liksom. Så på ett sätt så har det liksom räddat barnet från att helt förlora sig.
Mm.
Och det är ganska vanligt, mycket vanligare än det är inget som man hör i alla fall pratas om.
Nej, men jag håller med om det. Så har det varit för mig. Vi hade hund när jag var liten och katt. Och jag började i stallet väldigt tidigt och sådär. Mm. Så att djuren har ju varit de enda individerna som i realiteten inte har en föreställning om vem jag är.
Mm.
Och som nu när jag började jobba igen med hästar och jag hade ett uppehåll så och jag började jobba med hästar igen så många av dem som jobbar där är sådana som känner mig sedan tidigare, sedan jag var tonåring.
Mm.
Men som de själva hade inte en aning om vad som pågick hemma hos mig. Och det är ju för att i den miljön så har jag fått vara, där har det inte handlat om mig eller vad som pågår hemma hos mig, utan där har det, den gemensamma nämnaren har varit liksom vårt stora intresse, vår genuinitet i förhållande till hästar.
Mm.
Så då har inte jag liksom upplevt det som betungande.
Nej.
Det är klart att det blir svårt att förklara när någon minns att jag jobbar fram till klockan 10 mitt i vintern och jag, cykeln funkar inte och jag ringer hem och ber att bli hämtad, bara jag får veta att nej, men vi tänker inte hämta dig.
Mm.
Och jag får liksom pulsa hem där i snön och är hemma liksom en och en halv timme senare. Det är sånt som de kommer ihåg och kan liksom säga, vad hände då egentligen? Och jag kan inte förklara det.
Mm.
Jag kan inte tala om för dem egentligen vad det kommer sig utav. Utan där det snarare har handlat om, de har inte velat bara liksom så.
Mm.
Utan de har tyckt att ja, men du får väl ta dig hem själv. Liksom. Mm. Du cyklar väl dit, det är väl bara, ja, men du får väl gå hem då. Liksom så.
Mm.
Så att, och sen kanske 3 veckor senare när det väl uppdagas i hela familjen, så uppstår en upprördhet, för då är det en person i familjen som tyckte att den ena personen agerade fel. Vad är det som gjorde att du inte hämtade den? Alltså, och då står jag där som på något sätt får skulden för att det här har hänt. Mm. Fast i realiteten vet jag inte liksom, alltså det har ju redan hänt. I min värld har det redan hänt.
Ja, exakt.
Och att det var ju en bekräftelse på att jag kan inte ha tillit till att trots att jag nu har gått så långt som att jag faktiskt har ett arbete när jag är 15.
Mm.
Så när jag väl säger så här, shit, det är liksom 25 cm snö. Och jag, det kommer inte funka liksom. Mm. Så bara, ja, det ser ut så. Medan det kan ha varit så att deras situation var så att de kände inte att det var viktigt. Så.
Mm.
Och då blir det liksom en konflikt i ursprungsfamiljen som jag helt plötsligt är roten till, fast jag inte, det var inte min avsikt.
Exakt.
Så det blir väldigt, det kan bli väldigt liksom, ja, men det här att vem bär skuld.
Mm. Mm.
Och där kan jag väl se nu på senare tid, framförallt när min mamma blev dålig, att det fanns, och jag började gå i samtal, så fanns det en förväntan över att jag och min syster kunde liksom knyta an till varann, för att ja, men då har ni ju varann. Medan i realiteten har vi aldrig haft varann i ursprungsfamiljen. Utan det är också så systemet är upplagt.
Mm.
Liksom att liksom hon och jag har aldrig fått stöd i varann.
Mm.
Men när jag gick in och valde att bli drogfri och gick in i tillfrisknande, så har jag mera, min tanke har alltid varit att det finns anledningar till varför det ser ut så.
Mm.
Medan det är kanske inte är någonting som hon upplever det som.
Mm.
Utan det är fortfarande min upplevelse.
Mm.
Så i början där var det väldigt knas.
Mm.
Och nu är det väl kanske 3 år sedan syrran gick in i traumabehandling. Så hon har en större öppenhet och förståelse för familjedynamik.
Mm.
Liksom att bara för att jag är hennes lilla syster, så i realiteten betyder inte det att jag är bortskämd. Mm. Utan det finns jättemycket som har pågått som hon har upplevt som bortskämdhet, men som i realiteten har varit någonting annat.
Mm. Exakt.
Så, och det har väl öppnats upp mer för det. Liksom. Mm. Där familjedynamiken har varit mycket i att ja, men det här får du inte säga till henne.
Mm.
Och där jag har valt att säga så här, men om hon frågar mig så kommer jag berätta. Men jag kommer inte gå och skvallra för henne.
Mm.
Det gör jag inte. För det har jag lärt mig att det ska jag inte göra. För det är precis det som pågår i familjesystemet. Mm. Att det ska liksom så här, men nu har jag sagt det här till dig, men du får inte säga det till. Mm. Och så håller det på så där, det här kladd som på något sätt ska upprätthålla en syn av relationer, medan det i realiteten är bara skvaller. Det finns ingen genuinitet där.
Mm.
Det i sig skapar ju också en liksom så här, en tolerans över att om jag berättar det här för dig och du berättar det här för mig, så då är det här mellan dig och mig, fast i realiteten så är det flera som vet, och samtidigt så säger ingen någonting. Så då har jag valt liksom att inte diskutera saker alls, mer eller mindre. Det går inte alltid att upprätthålla, utan ibland så händer det saker som, ja, men som, alltså då är det verkligen triviala saker. Triviala saker. Som jag skulle köpa en ny säng. Varpå jag berättade för min pappa. För att jag ville veta vad han har för en säng. Liksom så här, bara för att jag tänkte på det så, och han ringde och det uppstod ett tillfälle, så berättade jag för honom. Ja, men jag ska nog köpa en ny säng nu. Så, och han liksom, ja, okej. Och sen bara någon dag senare så ringer min syster till mig. Och sen är den där, och då fick jag igen ett sånt där litet uppvaknande. Att, men, ja, just det, men det finns en anledning till varför det går inte att ha en casual konversation om en helt vanlig, ett sängköp, förrän det ska bli någonting som i realiteten bara är en jag ska bara spendera pengar för att köpa en ny säng. Det har ingenting liksom, det är ingen som behöver veta det. Så det blir, och det blev, var väl efter att syran hade varit i terapi ett tag, som det där uppstod, att det liksom, där hon så här, ja, men vad är det som har pågått som du egentligen inte har berättat? Och då berättade jag, och där hon liksom så här, men oj, det visste jag inte alls. Nej, jag är medveten om det, och jag lägger ingen skuld på dig för det, utan det är bara att det så här det ser ut. Varpå hennes övertygelse om vad som faktiskt har pågått har varit så stark, så att det har inte spelat någon roll om jag har sagt någonting.
Nej.
För då blir det bara en, går man i clinch med han. Så det är väldigt intressant, familjesystemet i sig.
Och så, syskonrollerna, och att man är tvungen att försvara sin roll liksom. I relation, eller att man blir liksom systemlojal i sin överlevnadsstrategi, kanske man ska kalla det för. Och sen gör du din resa, och du måste liksom gå med på att syrran är kvar och är systemlojal tills hon själv börjar göra sin resa och blir nyfiken på din bild av systemet. Då kan hon se liksom, innan det går det inte. Och det är så det funkar.
Och jag tänker också att i förhållande till det, så nu är det så att min pappa känner ju till programmet, men i realiteten kanske inte engagerar sig så mycket i det. Så att när jag pratar med andra och andra människor får veta det, så kan de uttrycka en lättnad över det. Ja, men gud vad skönt, och liksom, ja, men då kanske ni kan få stöd i varann. Men det har inte inträffat. Jag har flera i familjen, alltså, som är numera nyktra och drogfria och som känner till programmet och varit engagerade delvis. Men det, när det kommer till själva familjesystemet, så då har inte det där någon verkan där. Och jag är numera väldigt restriktiv med hur jag umgås med min ursprungsfamilj. Just för att inte uppleva att återhämtningen så det här blir allt för lång.
Jag förstår.
Utan det måste vara rimlig för mig. För att det blir tungt att bära när jag väl är hemma hos mig själv igen. Och sen så tar det flera dagar innan jag liksom lyckas simma bort ifrån det och tagit mig upp på land. Och där kan jag uppleva på sätt och vis att för min syster har tre barn. Och den äldsta, hon fyller ju 19. Så och där finns det, tack och lov, en väldigt stor Ja, men en... Där hon har förmågan att säga ifrån. Och inte be om ursäkt för det.
Mm.
Och det upplever jag som jätteskönt. Även den mellersta är också så.
Mm.
Att det där hon kan säga ifrån. När det uppstår situationer där framförallt... alltså där min pappa kan vara, han kan vara väldigt plump liksom, så han är, och då blir ju det, för att han har fortfarande väldigt mycket föreställningar om samhället, familj, kvinnor, män, allt liksom.
Mm.
Och då kan jag uppleva det som väldigt befriande liksom. För trots att jag kanske säger ifrån, så kan min pappa uppleva det på ett specifikt sätt.
Mm.
Och då måste jag helt plötsligt säga ifrån på ett specifikt sätt.
Mm.
För att han inte ska gå igång på det.
Mm. Tänker, ska vi flytta fokus lite på... För vi pratade ju även om liksom dina upplevelser yrkesmässigt i relation till att... Ja, men det här var det sist hem eller vad? Där,
och liksom att, från
det hållet. Ja... Åh, vad kul. Och om du vill lyssna på fortsättningen så kommer det nästa vecka. Tack för att du har lyssnat.